ska vi då återgå till ämnet modern bibeltolkning och kristen tro. Eftersom handboken för den serien är slutsåld där ute, så har kanske de flesta nu ett exemplar av Robert Troys skrift i sin hand. Vi ska börja på sidan 5. Sidan 5 i boken Modern bibeltolkning och kristen tro. Där finner vi rubriken Bibeltolkningen i de lutherska bekännelseskrifterna och den historiska lutherdomen. Vi hörde vid samkvämet igår kväll att det finns människor som vill slå vakt om luthersk tro, slå vakt om vårt lutherska och rosenianska arv. Och då kan man ju fråga, vad innebär det med avseende på bibeltolkningen? På sättet att bruka Bibeln och förhålla sig till Guds ord. Och varför är det så viktigt med just luthersk och rosenianskt arv? Ja, det är som betonar att detta är viktigt. Gör det ju inte därför att man vill sätta Luther eller Rosenius över den heliga skrift, utan därför att man menar att dessa fäder har fått nåden att framhålla skriftens sanning och i all sin undervisning hänvisa till skriften och föra in i skriften och så inte föra fram till människorna någonting annat än skriftens egen undervisning, skriftens eget vittnesbörd. Och i denna skrift får vi detta bekräftat. Vad är det grundläggande enligt de lutherska bekännelseskrifterna om Guds ord? Och det är ju detta att Guds ord är i alla stycken sant. Och därför är Guds ord normen också över allt det som vi kallar för Luthers, som vi betraktar som bekännelseskrifter, som vi betraktar för rosenianskt arv. Guds ord är sanningen. Och man vill alltså inte föra fram någonting annat vid sidan därom eller över den heliga skrift. Men vad innebär detta då närmare? Att Bibeln är sann, att Bibeln är auktoritet. Ja, det är flera saker. Och det är detta som i de följande sidorna här tas upp punkt för punkt. För det första, att skriften är en enhet. Det är alltså inte så som vi ofta får lära oss, att vi har en lära här och sen en helt annan lära på ett annat ställe i den heliga skrift. Modern bibeltolkning säger ofta så här: ja, nu ska vi se vad Johannes har att säga, den johanneiska teologin. För den är ju inte densamma som Lukas teologi. För att inte tala om Paulus som hade en helt annan teologi. Ja, man till och med finner olika teologier inom ett och samma evangelium. Och så spelar man ut skriften mot sig själv och ett rike som kommer i strid med sig själv. Det vet ni hur det går enligt Herrens Jesu ord. Och så gör skriftens auktoritet om intet. Och detta under förevändningen att man vill komma åt själva sanningen och verkligen vill ta fasta på vad som egentligen är Pauli eller Lukas teologi. Och så låter det från början fint, men det resulterar i att skriftens auktoritet upplöses. Skriften själv vittnar om att den är en enhet. Det är många apostlar och profeter som har fått bära fram ordet från Gud. Men ändå Kan man säga att det är bara en enda författare till alla Bibelns böcker, och det är den helige Ande. Och det är alltså grunden till skriftens läroenhet, att hela skriften har samma gudomliga ursprung och därmed samma gudomliga auktoritet. Detta är nu en grundläggande sak för de lutherska bekännelseskrifterna. Och när man då säger att allt sammans har gudomlig auktoritet, då innebär det inte att man kommer då att hålla fast vid en rad detaljer och saker som skymmer Kristus och kommer vid sidan av Kristus. Så att man skulle kunna säga, jaha, nu har vi kommit till en tro på en bok, och vi skulle istället tro på Kristus. Och jag för min del, jag vill då inte säga någon tro på en bok med alla dess bokstäver, utan jag håller mig till den levande frälsaren. Och då spelar man ofta då ut Kristus mot skriften. Men det är inte skriftens mening, och så lär inte de lutherska bekännelseskrifterna. Utan när man säger att skriften i sin helhet och i alla detaljer har auktoritet, därför att allt sammans har gudomligt ursprung, så menar man samtidigt att allt sammans hör samman med Jesus Kristus. Ingenting i den heliga skrift skymmer Jesus Kristus. Man kan inte tro på Jesus Kristus om man inte vill hålla sig till hans ord. Och hans ord är inte bara vissa versar i evangelierna, utan allt Guds ord från Bibelns första vers till den sista. Kristi ord, mina ord, det är alltså det ord som den helige Ande har låtit Mose, profeterna och apostlarna bevara och ge oss, så att vi kan läsa och ta emot ordet från Gud. Så hör alltså enligt den lutherska bekännelsen Kristus och skriften samman. Och detta stryker nu Preuss under i inledningen. Skriftens gudomliga ursprung och auktoritet betonas. Hela skriftens kristocentricitet och frälsningssyfte. Skriften är given åt oss för att vi ska bli visa till frälsning. Nu vet ni ju att ibland menar man, ja just det, vi ska läsa Bibeln i frälsningsavsikt. Vi ska bli visa till frälsning. Och därför kan vi lämna detta om skapelsen, om syndafallet, och så tar vi vara på frälsningsutsagorna. Det är de som är auktoritativa och inspirerade. Men slår man upp andra Timoteusbrevet tredje kapitel, där aposteln Paulus just använder detta ord för att ge vishet till frälsning, vad talar han då om? Jo, han talar om kata grafé. Han talar om de heliga bokstäverna. Och han syftar alltså på de bokstäver som Timoteus har fått undervisning om och i av sin fromma moder. De heliga bokstäverna, det vill säga gamla testamentets heliga skrifter, och som nu genom apostlarnas undervisning bekräftas i allt vara sanna och ha sin fullbordan i Jesus Kristus. Detta ger vishet till frälsning. Håll fast vid allt Guds ord, vid allt sammans. Det står ju patan, och det betyder alltihopa. Alla bokstäverna, hela skriften, alla bokrullarna. Vidare är det grundläggande att vi människor är förmörkade till vårt förstånd. Vi är gudsfrånvända till vår natur. Och därför är det inte i enlighet med vår natur att lyssna till den helige andes vägledning, alltså till Guds ord. Det är en viktig sanning som Preuss här tar fram strax över mitten. Det är grundläggande för de lutherska bekännelseskrifterna att när man tar del av den helige andes ord, som alltså den heliga skrift är, så behöver vi den helige andes upplysning för att tro det man läser, för att kunna ta emot det i sitt hjärta och inte bara i huvudet. Och därför ska man nalkas den heliga skrift under bön, under ödmjukhet, genom att underordna sig Guds ord och låta Guds ande genom ordet lära oss sådant som vi inte förstår, som vi inte har insikt om, skingra mörkret hos oss. Och då förstår vi ju kontrasten mellan en sådan syn och vanlig modern bibeltolkning. Där är det ett uttryck för ovetenskaplighet om en professor före sitt studium stillar sig i bön. Då kan det väl inte bli någon rätt bibeltolkning. Och så söker man nalka skriften på ett själiskt sätt utifrån sina naturliga förutsättningar, och de är som sagt så vitt som första Moseboks tredje kapitel är verklighet och sant. De är inte goda. Våra förutsättningar, förutsättningen i oss själva, den är inte god. Vi är förmörkade till förståndet. Vi är fallna i synd. Vi behöver upplysas av den helige ande. Nu har man framhållit, och det står i många läroböcker, och det får många ungdomar höra, att om du menar att det är på detta vis, att allt sammans i skriften är sant och ingivet av Guds ande, då har du en olutersk lära. Det säger också biskopsmötets bibelkommission. Då har du blivit reformärt om du tror att alla bokstäverna är sanna. Nej, Luther, han hade en helt annan syn. Han var mycket friare i förhållande till ordet. Denna lögn har alltså slagit igenom på bred front. Det är inte så. Det är visserligen sant att de lutherska bekännelseskrifterna har inte en särskild artikel som uteslutande behandlar läran om inspirationen. Det har den inte. Men av detta kan man inte dra slutsatsen att alltså har de lutherska bekännelseskrifterna ingen lära om inspirationen. Ty det är också många andra grundläggande sanningar, självklara sanningar enligt bekännelseskrifterna, som inte har fått någon särskild artikel. Läran om Guds existens behandlas inte i någon särskild artikel i de lutherska bekännelseskrifterna. Men det är väl knappast någon som vågar träda upp och säga att de lutherska bekännelseskrifterna tror inte på Guds existens. Eller läran om änglarna behandlas inte i en särskild artikel i bekännelseskrifterna. Ingen vill väl träda upp och säga att Luther och Melanchthon och de lutherska fäderna, de trodde inte på änglarna. Det är bara att öppna en postilla så finner man något annat. Ja, till och med läran om den ställföreträdande försoningen, som är själva centrum och det grundläggande i all kristen tro, inte heller den läran har en särskild artikel i de lutherska bekännelseskrifterna. Men ingen vågar säga att den läran, den finns inte i bekännelseskrifterna. Den var och en vet att den är grundläggande. Den finns där genomgående. Det är en självklar förutsättning för allt som behandlas. Och så är det också med läran om Guds existens, en självklarhet, liksom läran om att den heliga skrift i allt är ingiven av Gud. kristen självklar utgångspunkt och förutsättning. Och det framkommer ju av en rad ställen där man i förbigående stycker under denna sanning. En sanning som inte betvivlades på den tiden på det vis som sker idag. Bekännelseskrifterna stryker under att alla andra skrifter vid sidan av de heliga skrifterna, sålunda även bekännelseskrifterna, är bara vittnesbörd och bara sannfärdiga och viktiga och nyttiga i den mån de tar fasta på den eviga sanningen som är Guds ord. Alla andra skrifter måste underordna sig Guds ord. Varför då? Ja, därför att Guds ord är upphöjt över mänskliga brister och felaktigheter. Guds ord är sant. Guds ord kallas för evig sanning i bekännelseskrifterna. Andra skrifter är blott vittnesbörd om sanningen. Det står också Israels rena och klara källa. Det är Guds ord. En ren och klar källa som alena utgör den enda sanna norm efter vilken alla lärare och läror bör prövas och dömas. Och att man menar att varje bokstav i den heliga skrift inte är sann och icke får ändras, det framgår av en rad ställen. I dispyt med felaktiga framställningar om den kristna tron, där man ifrågasätter något i skriften, så kan man till exempel fråga: tror de, i det fallet syftar man på de romerska katolikerna eller vissa bland dem, tror de att dessa ord undsluppit den helige ande utan att han märkt det? När man alltså glider över något litet i den heliga skrift, då säger man: tror de att dessa ord undsluppit den helige ande utan att han märkt det? Det vill säga, allt samman kommer från den helige ande. Och han har inte pratat bredvid munnen, utan allt vad han har sagt har en mening. I ett annat ställe frågas: är det möjligt att den helige ande varnade för dem utan anledning? Och då syftar man på mänskliga hugskott och traditioner. Är det möjligt att den helige ande varnade för dem utan anledning? Och när man inte håller fast vid Guds ord, då säger man att man har kommit i strid mot skriften och den helige andes ord. Alltså skriften och den helige andes ord blir ett och densamme. Och detta är ju därför att den helige ande är skriftens egentliga författare. Och alltså grunden till att allt har auktoritet. Till allt har gudomligt ursprung. Detta är alltså en självklar utgångspunkt för bekännelseskrifternas studium i den heliga skrift. Och därför blir det så viktigt med bibelstudium. Med sitt ord, det blir så viktigt med exeges, utläggning, med detaljerad exeges. Att i detalj tränga in i ordens innebörd. Varför då? Jo, därför att det inte är ord som har kommit till på måfå, som har undsluppit den helige ande utan att han har tänkt sig för, utan allt sammans är noga övervägt och kommer från Gud själv. Därför blir det så viktigt att samvetsgrant och noga rannsaka skrifterna. Och i detta sammanhang hör ju också läran om skriftens ofelbarhet hemma. Finns de som säger att nu är det väl lutterskt att säga att Bibeln är inspirerad och Guds ord, för att visst kan man bli inspirerad av skriften. Visst kan man bli inspirerad av skriften. Men att den skulle vara ofelbar, nej. Och som vi hörde från vår finske vän, det är mycket finare att tro på något som har följt med fel. Om man tror på något som är ofelbart, då är det rationalistiskt. Utan man ska våga tro och lita på det som är lögnaktigt, då är det fint. För de lutherska bekännelseskrifterna är det självklart att det som är utgånget ur Guds mun är i alla stycken sant. Har aldrig misstämt. Skriften kallas, som vi sa, evig sanning. Och det står, den kan icke ta miste eller ljuga för oss. Luthers stora katekes. Den kan icke ta miste eller ljuga för oss. Om den kunde det, är det ju detsamma som att säga, den helige ande tar miste och ljuger. Gud ljuger stundom. Och om vi går till någon liberal broder och säger, hur kan du ha denna hemska lära att du menar att Gud stundom ljuger? Då säger han givetvis, det var det fräckaste, det har jag aldrig sagt. Och han klarar sig genom att säga att allt det som står i Bibeln, det är inte Gud ansvarig för. Så klarar han sig undan. Men så kommer han samtidigt att förneka den grundläggande sanningen i vårt lutherska och rosinianska arv. Att allt samman är utgånget ur Guds mun. Att den helige ande har svarat för allt. Allt samman är författat ytterst av den helige ande. Och Gud kan inte ta miste eller ljuga för oss. Gud som är den eviga sanningen motsäger inte sig själv i skriften, ty den är hans rena, ofelbara och oföränderliga ord. Då står det i företalet till våra bekännelseskrifter, Concordia 10. Då borde ju debatten om skriftens auktoritet och ofelbarhet vara avslutad för alla som vill vara lutheraner. Inte sant? Du bara läser innantill. Men dessvärre så är inte vår värld av den ärliga naturen att man säger, ja, eftersom jag vill hålla fast vid att Bibeln har brister och är full av fel, så avsäger jag mig härmed den bibliska läran, den lutherska tro. Nej, utan man fortsätter att säga, det är jag som är en sann och riktig lutheran, och det är ni som har blivit galna som tror att Bibeln är ofelbar. När vi nu har sagt att det är den helige ande som är författare till den heliga skrift, så kommer vi då fram till detta, hur ska vi då förstå vad den helige ande har sagt? Och det behandlas på sidan 8. Och då svarar Preuss mycket enkelt. Varje författare kan själv bäst tolka det han skrivit, inte sant? Om C.A. Åkerström ger sig på att skriva en artikel och vi undrar, vad i all sina dagar menar Karl? Nu har han väl blivit snurrig ändå. Om man undrar, och kanske någon säger, jo, jag vet han menar det här. Jag vill ha riktig klarhet i vad han menar, så är det ju bäst att fråga honom själv. Han vet väl vad han har skrivit. Och det är ju så, när någon kommer och frågar, så får man ibland säga, nej, hörru du, det är inte alls det jag menar. Kan du inte läsa innantill? Vad jag säger är ju det här, du har missförstått mig. Och så är det nu med den heliga skrift. Varje författare kan själv bäst tolka det han har skrivit. Det vill säga, den helige ande, han vet vad han har sagt och vad han har menat. Och då förstår ju var och en hur ödeläggande det är att som förutsättning för studiet utgå ifrån att någon helig ande inte finns. Då har man ju från början avsagt sig möjligheten till en rätt förståelse. Men samtidigt betyder ju inte detta att vi ska gå vid sidan av ordet för att få klart i vad den heliga ande menar. Att vi som svärmarna ska löpa oss stad och försöka få någon andlig kontakt vid sidan av nådens medel. Så att när man inte vet vad som står, så säger man, ja, men klockan 12 idag så kommer jag få en uppenbarelse och då kan jag klara ut det. Det är vad Luther kallar för svärmeri. Och det blir allt vanligare och blir mycket vanligt i samma takt som man avlägsnar sig från skriften. Sanning. Det är inte konstigt att det sprider sig som en löpeld just i vår tid. Nej, för att få fatt vad den helige ande har menat, författaren har avsett, så gäller det att tränga in i hans ord. Det gäller ju också mänskliga författare. Man söker, om man kommer till ett svårt ställe hos en författare, vad ska vi ta? Någon i skolan sitter och läser något avsnitt av Strindberg och förstår inte vad han menar. Så har man ju större möjlighet att förstå det om man känner till att så här brukar ju Strindberg skriva då han menar det där. För på det stället står det så och det stället säger så, och så låter man ju det ena tolka det andra. Där författaren behandlar samma ämne, där kanske det finns ledtrådar till vad han menar när han talar om det här. Och så låter man skrift tolka skrift. Då söker man på allt sätt tränga in i det som föreligger och inte gå vid sidan av det. När det gäller textens språk, när det gäller grammatik, när det gäller att uttolka de hebreiska orden och få fram innebörden och förstå den historiska bakgrunden, då kan man komma långt med mänskliga medel, med mänsklig forskning. Och det stryker Luther kraftigt under att här gäller det att verkligen lära sig grammatiken och inte slarva och säga att jag bryr mig inte om att lära mig något språk. Jag bryr mig inte om att ta reda på någonting om Nebukadnessar, utan jag går direkt till den helige ande och så blir det klart i alla fall. Utan han är mycket noga med att vi giver akt på sammanhanget, på orden, på grammatiken. Så han kunde inte nöja sig med bibelöversättningar som redan fanns. Han kunde inte nöja sig med att bara babbla latin om inte folk förstod det. Det första han gjorde var att sätta sig ner, översätta, arbeta med historien och grammatiken och få fram vad orden betydde. Och inte bara det, så sätter han sig ner och skriver kommentarer. Kommentarer till Galaterbrevet och till Salmernas bok och till Romarbrevet. För att vi inte ska gissa om betydelsen och fantisera. Och säga att visserligen står det så, men det betyder någonting annat. Utan det grundläggande är, säger Luther, sensus literalis, den bokstavliga meningen. Vad som här står, den naturliga bokstavliga meningen, den ska vi inte kringgå. Och därför vänder sig Luther kraftigt mot en bibeltolkningsprincip som var vanlig på hans tid, som kallas den allegoriska tolkningen, som användes på det viset att det stod en sak, men sen sa man, men själva verket betyder det något helt annat. Denna metod måste användas med största försiktighet, sa han. Det avgörande är vad orden säger, och det är det grundläggande. Och först i andra hand, i den mån skriften själv tillåter att tolka något i överförd allegorisk mening, så må det ske. Men det grundläggande är den bokstavliga, grammatiska, historiska betydelsen. Och detta är alltså viktigt att slå fast. Längst ner på sidan 8 nämner Preuss betydelsen av att man har klarhet över att allt i skriften hör samman med Kristus. Skriftens kristocentricitet. Och att skriften innehåller både lag och evangelium. Detta är viktigt. Hur då? Ja, det är viktigt att veta att allt hänger samman med Jesus Kristus. Och följaktligen att både gamla och nya testamentet förkunnar samma frälsningsväg. Att sanningen om människans syndafördärv är en och densamma både i gamla och nya testamentet. Att möjligheten att täcka Gud är en och densamma i nya och gamla testamentet. Detta strykes under med kraft i bekännelseskrifterna på många ställen. Det är samma frälsningsväg ända från våra första föräldrars fall till tidens slut. Och detta är viktigt när man läser gamla testamentet. Vidare detta att skriften vill verka på människan genom både lag och evangelium, och människan behöver båda. Och att det därför är viktigt att dessa båda verk inte sammanblandas, så att man menar att det som är lag är evangelium och det som är evangelium är lag. Så att när man läser allt vad ni viljen att människorna skulle göra eder, det skulle ni och göra dem. Det tror ju människor är evangelium. Det är kristendomens stora evangelium, att vi ska älska varandra. Men det är ju lag. Men samtidigt är det evangelium att Herren Kristus, han har älskat Gud över allt sin. Han har i alla stycken uppfyllt det som lagen talar om. Men när man sammanblandar lag och evangelium, då blir det ett virrvarr. Och då missförstår man Herrens verk, och man missförstår artikeln om rättfärdiggörelsen genom tro, säger Luther. Och då är det viktigt att komma ihåg att när Luther säger att skriften innehåller både lag och evangelium, så menar han inte alltså Moseböckerna och lite till det, alltså lag. Och sen Lukas och Markus evangelium. Utan han menar alltså detta att i Moseböckerna har vi både lag och evangelium, liksom vi i Matteus har både lag och evangelium. Överallt, hela vägen. Men det som är allvarligt, det är när man, när lagen ska predikas, man skjuter in evangelium för att försvaga lagen och trösta sig. När lagen kräver fullkomlighet, så för man in någonting så att det blir möjligt för människan att klara sig. Och man säger, ja men Gud är ju ändå kärleken, och han är ju god och mild. Han är ju stor i mildhet och barmhärtighet. Och så blandar man samman lag och evangelium. Och man säger att vi ska ju älska varann, och tror att detta evangelium, om man sedan märker att det är klart att det blir kanske inte så fullständigt med kärleken till nästan, så säger man, ja men Gud, han är ju inte orättvis, han kräver inte det orimliga, han vet ju att vi är ju människor. Och när det gäller evangelium som inte innehåller några krav, inga om, ingenting, därest du ångrar dig tillräckligt, om du är tillräckligt botfärdig, så får du detta. Något sådant finns inte i evangelium. Inga om i evangelium, utan ett fullkomligt erbjudande utan att människan först måste göra någonting. Allt är fullkomligt, allt är klart i Herren Kristus. Ja, då händer det detta, att man tänker, ja men det blir ju nästan för gratis. Och så för man in något i evangelium av lagen, och så blandar man samman det hela. Och detta är allvarligt. När den kötsliga säkerheten infinner sig, och det gör det, då ska inte det botas med att evangelium förändras. Så att man ändrar evangelium till att Gud har gjort allt nästan klart, men du har lite att fylla i du också. utan evangelium ska stå där så villkorslöst som det är i sin fullhet, men lagen ska predikas för den säkre och obotfärdige och därutan prutmål, så det inte blir någonting kvar att förtrösta på hos människan själv, så att människan förtvivlar om sina egna möjligheter. Och då är det en dålig tröst om man kommer med ett evangelium om en lite om. Du som nu förtvivlar om dig själv, det finns inget hopp. Du kan inte älska Gud över allting och din nästa så som dig själv. Det går icke. Lagen har förkunnats oavkortat i all sin skärpa. Ja, då är det en dålig tröst. Då är det dåligt om man säger: men nu, kära vän, ska jag räcka dig evangelium. Men du får inte ta emot det om du inte först gör det och det och det och det. Nej, en rätt lagens predikan, den för med sig förtvivlan om självfrälsning. Och då blir det klart att är inte allt fullkomligt gjort? Finns det inte något som är absolut sant och fullkomligt gjort utan din medverkan, så finns det ingen räddning för mig. Ty det finns hos den människa som har avslöjats av lagen ingenting att fylla i med. Om Gud har gjort 99% och jag ska göra 1%, så finns ingenting hos mig som kan klara det sista stycket. Ingen berömmelse. Så är alltså detta viktiga ting för bibeltolkningen. Att hela skriften handlar om Herren Jesus Kristus och innehåller på varje blad både läran om lagen och lagens krav och evangelium. Och dessa två ska båda förkunnas, men icke sammanblandas. Så längst ner på sidan 9 tar Preuss upp begreppet skriftens klarhet. Det är ju ett begrepp som förekommer flera gånger hos de lutherska fäderna och i de lutherska bekännelseskrifterna. Och vad menas med detta? Skriften är klar. Jo, med detta menas att när bekännelseskrifterna nu stryker under vad Bibeln lär om arvsynden, om skapelsen, om frälsningen, om nåden, om evangelium, om nådens verk och så vidare, så är allt detta grundat på skriftens klara ord. Det är inte gissningar utifrån dunkla ställen, utan det är klart och tydligt undervisat i den heliga skrift. Det finns ingen som helst vekan om vad Bibeln här lär. Det betyder inte att bekännelseskrifterna blundar för att det finns i den heliga skrift avsnitt och verser som vi har väldigt svårt att utransaka och förstå. Men, säger man, detta har inte sin grund i att den helige ande är oklar, utan det har sin grund i att vi är oklara. Vi är okunniga. Det kan vara så att en vers är dunkel och svår att förstå därför att vi har läst skriften för dåligt. Så vi ser inte ett dunkelt ställe i ett klarare ställes ljus. Eller det kan vara så att det är en grammatisk konstruktion som vi inte känner till på grund av vår okunnighet. Eller en historisk anspelning som för oss är fördold, men som kanske blir uppenbarad en dag. Vid sådana tillfällen så är det alltså inte skriftens fel, och skriften ska inte rättas och ändras, utan det är vi som får lyfta på hatten och erkänna vår okunnighet för den heliges ord. Inte så att vi vänder dessa ord ryggen, utan att vi genom mera läsning och rannsakning i skrifterna ber om nåden att också förstå detta. Och så får vi precis tillräckligt med kunskap, det vi behöver. Var och en som böjer sig för Herrens ord, han behöver inte kunna hebreiska. Ty Herren har givit sin församling lärare som har givit översättningar, så att det finns möjligheter för den enfaldigaste och enklaste, om han går till Guds ord och läser din översättning, att bli undervisad, så att han blir vis till frälsning. Men han behöver nåd och hjälp i församlingen av kristna bröder och lärare. Och det är därför det är så viktigt att en sådan kristen inte hamnar i ett sammanhang där man baktalar Gud, där man missbrukar hans undervisning och där man vägleder fel. Vi är så fördärvade att vi klarar oss inte med mindre än ett rent och klart Guds ord. Så på sidan 10 finner vi rubriken Nödvändigheten av grammatisk exeges, att finna skriftens bokstavliga mening som är en enda. Vad menas med detta? Ja, det är en sak som ofta framhålls i bekännelseskrifterna. Och det har vi redan rört vid. Det avgörande är den bokstavliga grammatiska meningen. Och det är därför som det är så falskt när man säger jag håller mig inte till bokstaven utan till anden. Ja, men anden uppenbarar ju sanningen genom bokstäverna. Vad är den andliga meningen om vi inte håller oss till bokstaven? Ja, men står det inte i den heliga skrift att bokstaven dödar men anden gör levande? Jo, det gör det. Det är just det som det står. Det står inte bokstaven är död men anden gör levande. Men det tror många. Bokstaven är död men anden gör levande. Står det så? Det står bokstaven dödar. Och hur ska någonting som är dött kunna döda? Något som är dött kan inte döda, utan det är det som är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Det som är likt en hammare som kan sönderkrossa berg, det kan krossa och döda. Det kan upprycka och plantera, som vi hörde förut. Bokstaven, den är levande och kraftig, men den kan döda, och här i betydelsen av den bokstavliga undervisningen om Guds fullkomlighet som kräves av oss, den dödar. Lagen dödar människans förtröstan på sig själv och sitt kött. Anden står här i betydelsen Guds livgivande evangelium. Det är livgivande, pånyttfödande. Det ger liv. Och det ger liv åt den som har blivit död, dödad, avslöjad som död i överträdelse och synder av de levande bokstäverna. Så hör alltså till en grammatisk exeges, en bokstavlig tolkning av Guds ord, att verkligen söka tränga in i vad ville egentligen den bibliske författaren säga. Vad är det han menar? Vad betyder orden? Alltså inte så att man säger ja, men det här kan ju inte betyda så och så, därför att vi, världen kom ju till för 4500 miljoner år sedan. Och därför kan ju inte det här betyda så och så. Och när det här talas om Adam och Eva, så kan ju inte det vara historiska personer, utan det är väl en symbol för någonting. Därför att vi vet ju nu av vetenskapen att det är si och så. Inte är det så man läser texter. Utan det är ju frågan om vad står det i texten, oavsett vad jag och du och alla andra tror och tycker. Vad säger detta ord? Och är det så att man menar att vetenskapen har rätt i sina a-teorier? Ja, men då borde man ju ändå vara så ärlig då att man konstaterar att Guds ord, det säger det här, och det kan jag inte tro på. Men man gör så att man läser in sin egen uppfattning, tidens tolkningar och modeteologier in i ordet. Detta är inte exeges, utan med ett annat fint ord, eiseges. Det betyder man läser in i bokstäverna något som inte finns där. Men det var inte meningen. Exeges betyder att man tar ut och fram ur ordet det som redan är där. Och vidare hör till den grammatiska exegesen övertygelsen om att den helige ande, sanningens ande, i allt talar det som är osvikligt sant och auktoritativt. Man söker med hjälp av grammatik och lexikon och historiska hjälpmedel, ja, allt som kan stå till buds, försöka förstå orden och uttryckssätten. Verkligen inte försöka få fram någonting som inte finns i ordet, utan det som där är nedlagt, den enkla ursprungliga innebörden. Och det är nu i regel så att innebörden, det är den mest enkla och naturliga. Forskarna ska så ofta krångla till det hela, så att man menar att det som här står, det är någonting mycket egendomligt och konstigt som ingen människa kan begripa egentligen. När man läser moderna så kallade vetenskapliga kommentarer, så kan man många gånger bli ganska snurrig. Och man blir i varje fall klar över att Bibeln har då inte givits till människorna. För det är då i så fall bara 2, 3, 5 personer på hela klotet som kan fatta vad här står. Nej, det är precis tvärtom. Att den enkla gumman i stugan, som sitter där och stavar på orden och läser och tar det som det står, hon tar emot sanningen. Hon kan väldigt lite om symboler och myter. Hon stavar sig fram och läser och förstår. Ja, visst kan hon också ta miste om hon går vid sidan av ordet, om hon inte ödmjukt och stilla låter sig undervisas av allt Guds ord. Men det finns många exempel på enkla människor som just genom att ta vara på allt Guds ord verkligen förstår ordet mycket bättre än professorer. Visst finns det de som kan missförstå saker och ting och menar att när Bibeln med all tydlighet använder en bild, att de tänker, ja men då är det ändå ingen bild. Så att man missförstår den bokstavliga meningen, men det är inte så ofta. Ty när det är en bild så framgår det av sammanhanget. Om man till exempel talar återigen om sig av Åkerström och börjar tala om ett lövträd som börjar att vissna, eller som återigen börjar att grönska, så förstår ju alla var och en är den människa jag talar om. Då måste ju alltså det där med trädet vara en bild för honom. Och det är helt klart att då menar man inte att han i bokstavlig mening är ett träd. Ja, det är ju inte den bokstavliga meningen i vad vi säger. Och jag har hittills inte träffat på någon enkel from gumma som när hon läser i evangelien om Jesus Kristus, han säger jag är dörren, tolkar detta så att Jesus, han hade inga ben, utan han var fyrkantig, platt, Och det var väl ett under att han kunde vandra fram i Galileen. Utan hon ser ju helt klart av sammanhanget att detta är en bild, men en sann bild om vad han är. Han är verkligen dörren i den betydelsen att det går inte att komma in annat än genom honom. Så ger alltså ett aktgivande på den bokstavliga, grammatiska lydelsen och sammanhanget en klar undervisning om vad det är frågan om. Och till detta hör ju att skrift ska tolka skrift, som stryks under på sidan 11. Eftersom den helige ande är hela skriftens egentliga författare, så är det, fastän många böcker och många evangelister och apostlar och profeter, många olika dialekter, många speciella egenheter. En författare har ofta vissa ord, en annan använder andra uttryckssätt. Den helige ande är så kunnig att han kan använda människors olika förmågor och dialekter och uttryckssätt och ändå därigenom få fram precis sanningen i alla stycken. Det menar ju många, det går ju inte. Om den helige ande är författare, så måste alltsammans vara mycket stereotypt och likartat i den språkliga utformningen. Varför då? Inte alls. Utan den helige anden har låtit olika uttryckssätt, språkliga egenheter och stilarter komma till användning. Men likväl är det en enda författare ytterst, den helige ande. Och Bibeln, fastän många böcker, ändå en enda bok. Och därför kan man med frimodighet gå till andra ställen i den heliga skrift för att få belysning till det man läser. Men givetvis så att när man säger att skrift ska tolka skrift, så är det ju menat att man då går till ett annat ställe som behandlar samma ämne. Som behandlar samma ämne. Man kan om Jehovas vittnen säga att de rycker ut skriftord ur sitt sammanhang. Det gör de i regel. Men man kan också säga att de låter ibland skrift tolka skrift. Men då går de till ett annat ställe som icke behandlar samma ämne. Och då kan man para ihop sådant som inte hör ihop och få det mest fantastiska påståenden att verka bibliska. Man brukar ju nämna, om man tar på ett ställe detta, han gick bort och hängde sig. Då går i ett annat sammanhang, går du och gör sammanlunda. Och så ställer ihop dessa ting. Då förstår ju var och en vilka obibliska påståenden man kan få fram. Nej, med uttrycket skrift ska tolka skrift menas alltså att låta ett dunkelt ställe bli klart genom att rådfråga ett klart ställe som behandlar samma ämne. Och nu är det så att den helige ande kommer tillbaka gång på gång till samma ämne. Så att det finns många parallellställen. Och vi blir inte lämnade i sticket. Detta är alltså viktigt. Att icke rycka ut orden ur sitt sammanhang. Ge akt på sammanhanget och begrunda likartade ställen. Det är nu viktigt. Och därmed har vi strykat under grundläggande sanningar om skriften. Om dess auktoritet och sanning och tolkning, så som den lutherska bekännelsen tar fram det. Och vi ska nästa timme nu se hur detta får sin tillämpning, hur detta tillämpas när det gäller första Moseboks tre inledande kapitel. Och mot detta ställa hur modern bibeltolkning ser på samma kapitel. Och därför tar vi nu först 10 minuters rast. Och jag vill stryka under att det är mycket, mycket glädjande att de böcker vi tog med har blivit slutsålda så gott som. Vi tänkte först ta med lite mer, men jag sa detta, det är ingen idé. Och så blev det lite för lite den här gången. Men det gläder oss oerhört mycket. Vi har varit inne på den tanken att vi upphör väl att skriva böcker ett tag. Det kostar så mycket, är så arbetsamt och de blir ändå inte lästa. Det är i stort sett bara en bok som vi har några exemplar av där ute. Och som jag särskilt vill rikta ungdomarnas uppmärksamhet på. En bok som tar upp de flesta av de besvärliga frågor som man möter i skolan. Om Bibelns sanning. Frågor som präster och lärare och många andra ständigt kommer tillbaka till som exempel på att man inte kan lita på Guds ord. De frågorna tas upp och besvaras i boken Det står skrivet. Och den har kommit ut i en andra upplaga som har reviderats och som vi hoppas blivit tydligare och bättre än den första upplagan. Och den kostar bara 15 kronor. Det vore glädjande om också den boken tog slut innan vi åkte härifrån.